Hej och varmt välkomna till Detaljhandelspodden. Jag har en superuppställning idag. Vi kommer att prata om hur e-handeln mår och hur det är att låna ut pengar till e-handeln och få en insikt i hur man värderar vilka e-handlare man faktiskt lånar ut pengar till idag. Och det är precis den kunskapen vi vill ha nu, för vi spelar in i mitten av mars, lågkonjunkturen har hållit på ett tag, vi tror att det kan komma en vändning snart. Tänk om Riksbanken bara sänker lite grann, det skulle ge en fin signal till sommaren liksom. Men det är så här, det är tuffa tider och då är det fantastiskt att ha Samir El Sabini i studion. Du är vd och medgrundare av Juni. Varmt välkommen hit.
Ja, men tackar. Jättekul att vara här.
Och dagens Magnus är Emma Hernell, vd på HUI. Varmt välkommen.
Ja, men tack så jättemycket. Vilken ära att få vara dagens Magnus.
Ja, men du är så välkommen. Du har varit med en gång i tiden för länge sedan också. Och HUI är ju världens bästa konsultföretag för den som vill veta allt om vad som händer, retail, strategi, omvärld, data, allt möjligt sitter ni på. Mm. Och nu tänkte vi tillsammans grilla Samir. Innan jag börjar skulle jag vilja tacka Workshop och Next Gen Retail Hub, där vi numera spelar in Detaljhandelspodden. Workshop är en consumer experience agency som hjälper till med att fixa konsumentupplevelser, aktivera varumärken, all form av strategi ni behöver hjälp med egentligen inom retail och e-handel för att nå ut och vässa er affär. Då hör ni av er till Workshop. Och vill ni sitta här med likasinnande på Next Gen Retail Hub på Sankt Paulsgatan 22, så är ni så välkomna. Man är en del av en väldig massa olika hyresgäster, alla inom samma ämne retail e-com, vilket skapar en otrolig kreativ bubbla där ni kommer kunna växa er affär med likasinnade. Varmt välkomna hit och stort tack Workshop och Next Gen Retail Hub att vi får vara här. Nu sätter vi igång. Upplägget är ju att, först måste jag bara berätta kort om Juni, sen går vi in liksom, vad händer i e-handel Sverige? Och sen går vi tillbaka till liksom, Juni-affären, vad är det för någonting? Men vi kan väl börja med, alltså, jag minns när jag var på Svensk Handel så kämpade vi för att få banker att förstå att handeln är en lågmarginalbransch. Men det kan ändå vara rimligt att låna ut pengar till en handelsverksamhet. Men det var ju många banker som inte fattade, och särskilt nu är det väl också det många banker som gör att vi hamnar i konkurs. Man stänger ner liksom, med all rätt. Men jag kan också tänka mig, det här är min fördom av storbankerna, är ju att så här, tuffa tider. Sluta låna ut till retail. Det verkar, vi tar något annat istället. Men så kommer du så här, ja, men jag börjar låna ut pengar till e-handel. Är det verkligen en bra idé?
Ja, men nu skulle jag inte säga att det är bankernas fel att ett bolag går under. Men absolut att man har olika syn på risk. Det vi gör i Juni är ju delvis företagsbanken. Och där försöker vi ju ge kunderna de verktygen de behöver för att bedriva sin verksamhet. Och det var ju egentligen den första utmaningen, och vi kan komma tillbaka till det. Men sen är det ju som du säger, den andra delen är ju finansieringen. Och det vi gör är ju inte nödvändigtvis att ta mer risk än storbanker, men vi har ju övertygelsen att vi är bättre på att bedöma risken för just, ja, men digital handel framförallt, och de bolagen i den sfären. Och sedan har vi också ett antal, ja, men produkter som endast riktar in sig på den sortens kunder, så till exempel lagerfinansiering, vi finansierar annonsköp, och jag tror att det våra kunder uppskattar med oss. Och det som vi har lyckats göra på ett, ja, men, väldigt positivt sätt är ju att försöka se så mycket framåt som möjligt. Alltså inte bara basera riskbedömning på ett historiskt resultat, utan försöka förstå med kunden hur kommer ert bolag utveckla sig framåt. Och där vi då som finansiär är en del av den lösningen. Så det tycker jag är väldigt härligt.
Vi kommer tillbaka till Juni, men först vill vi sätta liksom din verksamhet i kontexten vi är i nu. Och Emma, HUI och Postnord släppte e-barometern ganska nyligen som visade på att e-handeln 2023 stannar på
-2.
Och det var det andra året i rad av, liksom efter, e-handeln har ju alltid ökat, men nu har vi två år i rad av liksom minusutveckling.
Mm. Och det var ju på helåret var det ju -2, men den sista kvartalsrapporten vi släppte, där var det ju positiv tillväxt igen. Så att vi har ju sett att vi har vi har redan vänt kan man säga, vi är på väg upp igen.
Hur mår e-handelssverige nu?
Nej, men jag tror att det ser väldigt olika ut för olika e-handlare. Såklart att de e-handlarna som säljer med låga marginaler, som har en låg prispunkt och kanske under också slutet av pandemin såg ökade kostnader för nya kunder. Och sedan nu märker man av ingen tillväxt, alltså man kanske till och med går tillbaks. Klart det är väldigt svårt, man har gjort så investeringar som har räknat på helt andra, en helt annan utveckling av marknaden. Så det är väldigt tungt. Vi ser en helt annan ökning av efterfrågan av finansiering. Och vi ser många kunder som har väldigt stora likviditetsutmaningar. Och potentiella kunder skulle jag säga, framförallt. För alla de kan vi tyvärr inte ta med eller ta på som kunder av de anledningarna.
Men det låter också som att det är många du inte vill ge pengar nu.
Ja, jag tror att klart att vi måste göra en bedömning om vi tror att det här kommer gå bra. Och även om jag och vi vill ha mycket kunder och verksamhet, så måste vi också skydda vår utlåning och inte förlora för mycket pengar. Och jag tror att klart att det ibland är väldigt tråkigt när man måste säga nej till kunder.
Men vad är typiskt för de bolagen som du vill satsa på då? Finns det något som karaktäriserar dem? Något gemensamt?
Ja, jag skulle säga att det mest typiska är ju att de har en plan som är trovärdig framåt. Oavsett hur läget är just nu eller hur det sett ut innan, har de gjort rätt åtgärder för att det ska vara trovärdigt att de kommer kunna vända det här. Och det kan ju handla om allting från att frigöra lager. Det kan handla om att minska kostnader, att optimera ens kostnadsbas. Väldigt viktigt, något som många är alldeles för sent. Handlar om hur man ser på sin, vi kan kalla det marketing. Hur får du in de här nya kunderna? Är det så att du bygger upp AOV, alltså din ordervärde så att säga, med de kunder du får in, så att du faktiskt får en bättre marginal, pris. Många gånger handlar det om att höja priset om det är möjligt och följa med utvecklingen, inflation etc. Men det finns ju tyvärr inte en mall, utan verkligheten är att det kommer ner ofta till en blandning av åtgärder. Och ofta kommer det också in i att de själva som individer och ägare måste också satsa på sin verksamhet.
Vi har väl fascinerats av konsumentens liksom motståndskraft i lågkonjunkturen, och man handlar ju, man växlar ner till billigare varor och så här, och man ser över sitt sätt att konsumera, men man har fortsatt att köpa på ganska bra. Och även e-handelns motståndskraft. Jag trodde vi skulle ha fått se fler sammanslagningar, rekonstruktioner och till och med konkurser då. Tror du att det är färdigt, eller har vi en tuff period framför oss?
Ja, min bedömning är att det är en tuff period framför oss. Jag tror inte att det kommer lätta. Jag hoppas att det lättar, såklart. Alltså, det är ju min absoluta förhoppning. Både för oss själva och våra kundersökning och för samhället i stort. Men om jag ändå skulle försöka ha en hög confidence här, då skulle jag nog gissa att de närmaste 2 åren kommer bli tuffa. Och jag tror att man får komma ihåg att många verksamheter kan ju drivas i en nedgång under en viss tid. Men, och ofta är ju människor duktiga på att förlänga den tiden. Men det når ett stopp, och det finns också en risk att det blir en effekt då, att mycket händer samtidigt. Sen om det är, jag menar, vad som är utelösande och hur mycket det kommer synas, det är en annan fråga. Men jag tror definitivt vi kommer se ett antal bolag både gå under, bli uppköpta under den närmsta kvartalen.
Och nu ägnar man sig åt att hålla ut då, för att om man blir en av de som överlever tills dess, kanske man har finare läge då?
Absolut. Jag tror att verkligheten är ju att sen egentligen, men vi har ungefär 8000, mellan 6 och 8000 i handelsbolag eller bolag som säljer online i Sverige. Och under egentligen 2011 till 2022 så dubblade ju nya bolag, alltså nya e-handelsbolag. Och så klart att då får man ju tänka sig att om det kommit in en sån stor grupp nya bolag inom en sektor, och samtidigt då som vi ser efterfrågan från konsumenter antingen bibehållas eller minska, att naturligt sker det en utslagning. Och den utslagningen är inte nödvändigtvis bara till ondo. Även om det är klart att det för den enskilda företagaren inte känns bra, så är ju ändå logiken att de bästa förhoppningsvis ska överleva och de ska kunna bygga någonting ännu större. Så det är ju förhoppningen då, att när vi går ut i det här så ser vi ett antal väldigt starka stjärnor som har byggt väldigt bra produkter som människor vill ha och som har konkurrenskraftiga verksamheter, som har bra marginaler och som faktiskt kan drivas på ett sustainable way.
Så de som har ägnat den här tiden åt att vi tar ganska säkert tuffa åtgärder för organisation, inköp, allt möjligt. De är starka sen.
Är förhoppningen.
Men, vilka är de tuffa besluten att ta nu? Ser du några, liksom, har du de tre liksom, viktigaste besluten?
Jag tror man måste ta ganska bestämda beslut. Först när det gäller kostnadsbas. Det tar längre tid att förändra sin kostnadsbas än vad man vill erkänna för sig själv och vad man tror. Det finns ett lagg i att göra de här förändringarna.
Och det är kostnad, kan man vara som helst, personal, lager, marknadsföring?
Ja, framförallt skulle jag säga när det gäller personal och kostnader, ja, men fasta kostnader som bygger, ja, men, kanske ett fel i basen så att säga. Så det där tror jag man ska verkligen se över och sätta sig ner och, ja, men förstå, okay, vilket läge vi är nu, vad vi byggt den här organisationen för eller de här investeringarna, vare sig det gäller lager eller om man har köpt varumärken eller oavsett hur det där ser ut. Det andra är ju att ta väldigt starka beslut när det gäller just vilka produkter man säljer, hur en strategi ser ut, bredden. Vi ser ju många kunder som av hävd har en viss produktkatalog där de skapar både komplexitet, de binder kapital i lager och de fokuserar fel. Där de kanske borde våga vara väldigt hårda mot sig själva och säga okej, det här är det vi är duktiga på. Här har vi kritisk massa. Här har vi bra marginaler. Här binder vi inte så mycket kapital för omsättningen av lagret är väldigt snabbt. Det är här vi borde satsa nu. Här har vi lojala kunder som kommer tillbaks. Och det kom in sen då på marknadsföringen där man också måste vara väldigt hård. Vi ser ju många kunder som har lojala kunder som kommer tillbaks där man kan minska ens investeringar i tillväxt och ny kundtillströmning på ett väldigt positivt sätt och ändå behålla en majoritet av ens omsättning med en förhöjd då marginal än om man skulle ha en fortsatt då investering som också då tyvärr driver ju kapitalanvändning som man oftast inte får tillbaka ganska lång tid.
Är det här sånt som ni rådger era kunder om?
Ja, men vi har ju väldigt nära relation till våra kunder. En av sakerna jag tycker väldigt mycket om i mitt nuvarande jobb och i vårt bolag är ju att vi har ju istället för en sån här massprodukt, om man tänker sig en neobank som riktar sig mot konsument, så är det oftast så att du har miljoner kunder om du lyckas, säger vi. Men i vårt fall har vi ju relativt stora bolag, så då kan man ju vara nära dem och diskutera. Jag sitter ofta med grundare eller CFO:er och diskuterar de här sakerna. Sen är det ju olika såklart hur nära man är kunden i det här avseendet, men det är något av det som jag tycker är mest givande.
Okej, då kan vi förvänta oss, som du säger, ytterligare utslagning. Hur ser handeln ut sen då? Om 2 år har vi färre e-handelsföretag då? Färre och större?
Ja, sen tror jag att det kommer komma en ny våg av nya e-handlare. Och det ser jag också väldigt mycket fram emot. Jag tycker det är alltid kul att träffa bolag. Vissa som har funnits längre och andra som har precis startat i liten skala men stora ambitioner. Och det är ju såklart så att över tid så så jag tror att det kommer hända 2 saker. Ett är ju att vi går ju mot en värld där en majoritet och i alla fall hälften av alla köp kommer göras, ja, men det man kan kalla online i någon mening. Men den andra delen är ju att jag tror vi kommer gå i en värld där man nog inte kommer tänka på det som e-handel eller fysiska butiker, utan det kommer vara, ja, men samma sak egentligen oavsett om du köper det och i vilken kanal. Så att jag tror att den här förändringen är ju pågående och vi ser ju också av naturliga skäl att många av de äldre kommer ju såklart möta konkurrens av nya versioner av dem som har en annan form av mer modern systematik, lägre kostnadsbas som är startade online etc. Och sen kommer det mycket nya produkter. Jag tycker det är fascinerande hur starka Sverige är när det gäller men produktsinne och nyfikenhet och vilja att se globalt.
av de här nya som du tror kommer, vad är det för typ av bolag? Vi har haft liksom en våg av D2C-bolag under de senaste åren som ju liksom, nu känns det lite som att det är lite tillbaka till återförsäljare, även om det finns såklart jättemycket utrymme för D2C. Men ser du något mönster i de här nya?
Men vi har en hel del nya affärsmodeller. Så det är klart att det finns en bakomliggande e-handel. Men de har ett annat tänk kring hur man kan bygga det på lång sikt. Antingen genom olika former av subscriptions eller liknande, alltså prenumerationsmodeller, men även mer avancerade där man försöker skapa värde både för kund samtidigt som man kanske minimerar risken då för likviditetsproblematik. Så det är väldigt kul. Vi ser också ganska mycket väldigt fokuserade designprodukter som jag tycker också är väldigt kul. Och där det kanske finns branscher som inte det finns särskilt mycket inom idag. Men det finns mycket som är väldigt roligt. Sen i vårt fall så har vi ofta ganska stora bolag. Så vi får in många också mer klassiska. Så inte egentligen nya i den märkelsen, men för oss nya. Klassiska, men både varumärken och bolag.
Förlåt, hur stor, om man är kund till er, vad omsätter man minst? Liksom?
Men vi brukar prata om att runt 20 miljoner till... till 3, 4, 5, 10 miljarder.
Och är ni i alla branscher i detaljerna?
Ja, men det skulle jag säga. Vi har en ganska stor bredd i, när det gäller branscher. Så det är svårt att tänka mig om det är någon som inte är.
Men vad är ni mest då?
Jag tror vi generellt har kommit från ändå säga, en liten modern e-handel, och det är naturligt och leder ju till vissa olika branscher. I början hade vi mycket elektronik, men mycket fashion i London. Vi startade ju i England och vi fick väldigt stora fashion D2Cs tidigt. En, för tal om kunder som är roliga, en av mina favoritkunder är att vi har Singer, den här symaskinen. De har en e-handel som är den största återförsäljaren av Singer-maskiner i England, och de är till oss. De är väldigt härliga, för de har också en väldigt speciell checkout, vilket är att de alltid har en person. Så man kan inte köpa av dem om inte du pratar med en person online. För det de har sett är att när man köper en symaskin, och nu kan jag väl lite om symaskiner, så ni får gärna rätta mig.
Och många kan köra det, eftersom man då måste prata med en innan man köper den.
Du kanske inte har så många köp per dag, men de går väldigt bra för dem. Men då är det så att det är så komplicerat att välja rätt, så att de här, framförallt då kvinnorna som väljer att köpa de här maskinerna, vill gärna prata med någon, och då blir ordervärdet mycket högre och kundnöjdheten mycket högre. Och det är ganska billigt för dem. De sitter i typ, jag tror det heter Bristol, 25 personer i någon form av customer journey support och gör det här. Och jag tycker det är ett väldigt intressant test. För att man har dyrare produkter än symaskin kan ju kosta ganska mycket. Alltså värdet av att faktiskt ha någon som leder dig. Lite som personal shopping. Mm. Så det är en väldigt kul kund.
Och också att det inte ska bli fel. För det blir väl en kostnad också.
Precis, skicka tillbaks och uppröra. Nej, men absolut. Ja. Och det där tror jag också är någonting på tal om vad man ska göra just nu. Alltså väldigt mycket handlar om att optimera. Och vare sig i vårt fall, ibland kan man ju prata om ganska enkla saker som är svåra i praktiken. Och det är ju att innan du är i en rekonstruktion så kan man ju tycka att du borde lägga fokus på okay, hur maximerar vi alltså betalningsvillkoren? Hur gör vi klart för våra leverantörer att för oss, om vi ska betala inom 30 dagar eller 45, det är en enorm skillnad. Och om du vill att vi ska fortsätta beställa från dig och vara en bra kund till dig och inte gå i rekonstruktion, då måste du också möta mig halvvägs. Där tror jag många väntar för länge. Jag tror att, och vi ser det, att, och jag uppmanar våra kunder att göra översikt. Okej, var ligger man? I alla egentligen stora kostnader. Hur stor skillnad hade det varit om vi hade kunnat ändra 5 dagar, 10 dagar? Istället för att betala 30% på lager upfront. Hur kan vi göra så att deras intresse av att säkerställa betalning innan de börjar producera? Och att vi får så hög likviditet. För det de inte vill är att vi betalar 30%, går i konkurs och inte kan betala 70%.
Kan du gå in som ett i stort sett med en lista så här, gör de här grejerna?
Det är vår målsättning. Idag så tror jag att vi gör det i en relationell i ett möte med kunden. Men vi håller på att lägga väldigt mycket fokus just nu på att utveckla mer standardiserade sätt, och speciellt de mindre. Hur större du blir, hur mer blir du din egen varelse. Och många har de ju också specialiserade funktioner som är jätteduktiga på det de gör.
Och lättare att ställa krav såklart också.
Absolut, ja, ja verkligen. Och det är också, det är nästan, nu ska jag inte säga att det är orättvist för det är ju så världen fungerar, men ibland kan man ju känna att det finns den här delen av att de som har får ännu mer. Mm. Den är ju väldigt påträngande och man måste nå en viss skala. Och det vi försöker göra i mångt och mycket är att ge dig som finansledare eller som grundare i en e-handel oavsett storlek samma verktyg, samma möjligheter att förstå vad som du bör prioritera och samma styrka. Och där försöker vi vara en del av lösningen. Så ibland så är det till och med så att vi pratar med fabriken i Portugal till exempel och diskuterar med dem, okej, men om vi går in med det här lånet på varulagret, hur mycket skulle ni kunna ändra i era krav när det gäller betalningsvillkor för att någon ska betala tempel hela varulagret eller köpet av den här nyproduktionen, eller de ska lägga första betalningen initialt innan ni börjar produktionen. Och många gånger så är det ju så att om en finansiär kommer in så känner de sig mer tryggare och kan därmed också då ge lite tillbaks. Och så vinner vi tillsammans.
Nu tillbaka till liksom de stora rörelserna. HVI tar ju fram all grym data som finns, bland annat då e-barometer men också transportindex. Mm. Och då såg vi att 2023 så backade e-handeln typ 2%. Mm. Samtidigt så steg paketvolymerna med 8-9%. Mm. Hur får du ihop det?
Det finns väl två naturliga förklaringar. En är ju billigare varor då, som innebär att du köper saker med billigt mer. Och där finns ju ett antal leverantörer av billigt mer. Och sen så kan man ju tänka sig också att det är second hand, typ Sellpy och liknande, där du faktiskt köper använda varor för ganska lite pengar, men då behöver skicka dem till någon.
Nej, det tror jag också. Och i det där första så har du ju också, det är ju det du är inne på, men du har ju, alltså delar i det är ju att färre produkter per order. Det andra är ju Kina.
Ja.
Alltså Shein och Temu. Ja. Och så finns det säkert fler. Ja.
Och över de paketer som flödar över gränserna, den tillväxten var ju ännu högre än det du nämnde nu. Det är väldigt hög. Så att det är ju också en global konkurrens som borde börja bli märkbar nu. Att det har tagit lång tid för konsumenterna att vänja sig vid att handla internationellt. Men nu ser vi ju att den konkurrensen ökar väldigt, väldigt mycket.
Jag tror när det gäller just de aktörerna så, även om jag tycker att det är viktigt med global handel och med tillverkning i alla världens länder. Men jag tycker ju att det är djupt olyckligt om det skulle vara så att vi går mot en situation där bara ett antal stora kinesiska, i det här fallet då, giganter tar över större delen av marknaden. Eller kan sälja till ett pris på grund av sättet de producerar eller bara i skalfördelar. Det tror jag inte gynnar vare sig konsumenter eller handlare.
Men alltså, delar av det är ju liksom en osund konkurrens i att, nu kan jag inte exakt, men att man inte följer CE-märkning, kemikaliedirektiv och de här konsumentskydden som man har satt upp i Europa. Och det inbillar jag med lagstiftas i ordning. Den behöver man ställa bort. Liksom. Men det, delar av det, alltså mycket av det vi köper, oavsett vilka kunder du har, så ägnar man sig åt mycket produktion i Kina. Och det är klart att kan man hitta en väg, en direktlina liksom, från fabriken till kund, ja, det är väl egentligen intressant. Och det behöver man som e-handlare liksom, ha en plan för.
Absolut, nej men det tror jag. Alltså, jag tror inte nödvändigtvis är ett problem om man blir utkonkurrerad på kvalitet eller på operationell excellens. Utan tvärtom så tror jag man får då, som sagt, ta sig en titt i spegeln och fundera på vad man själv kan göra. Jag tror det handlar mer om den här, vad man säger, den kostnaden som inte syns i det här fallet. Vare sig det är miljön eller arbetsförhållanden. Att det är ändå viktigt att vi har en handel där som har en positiv samhällseffekt. Och där i det ligger också, i min mening, en decentraliserad handel. Det är inte sunt över lång tid med för få aktörer som har för mycket makt. För det finns en skalfördel av att vara extremt stor. Som gör också att du kan bygga upp väldigt höga vallar mot de som försöker konkurrera med dig.
Men för, koppla på det med skalfördelarna. För om vi går in och pratar lite retail media också då, så finns det ju en möjlighet att skalfördelarna kommer bli ännu större. Därför att värdet finns i de här i stora flöden av konsumenter. Och har du stora flöden av konsumenter, då har du nya intäktsströmmar i form av ja, det som man, annonspengar och leverantörer som köper din data och så vidare. Och att man får en ännu större konsolidering då. Finns det en sån risk, tror du?
Nej, men absolut. Alltså, jag tror att det finns definitivt en sån risk. Jag tror det vi ser och det som ändå är förhoppningen här, och ja, men där hoppas vi att vi kan tillhöra lösningen. Och det ligger ju i att vi tror ju att vi kan, ja, men, jag ska inte använda ordet demokratisera för fin mening, men vi kan ge fler aktörer samma fördelar av att vara stor. Och jag tror att det såg vi ju när Google AdWords kom. Att ja, men första gången blir det möjligt för små aktörer att distribuera på ett annat sätt. Och min förhoppning är att fler och fler av de här tjänsterna ska göra det lättare för mindre att ja, men, överleva och vinna. Även i situationer där det finns såklart mycket som talar för att störst är starkast. Inklusive då den styrkan du har av att ha stora flöden.
Och där kan det ju till och med vara så då att du, när man konverteringsaffären, den blir inte värd så mycket, utan det är snarare så att man driver ner marginalen till noll, ökar flödet och sen så tjänar man pengarna på flödet istället.
Och det hade varit olyckligt för de handlarna som inte har det flödet, som då konkurrerar med en nollmarginal så att säga. Men så är det ju definitivt. Jag tror ju att vi är relativt långt borta från det scenariot idag. Men det kan absolut hända. Och jag tror att det är också en fråga om hur internet utvecklas. Jag menar, vi ser ju även på marknadsplatserna nu i Sverige. I Sverige är ju till exempel Amazon står ju för 1% av den totala volymen. Men det har ju funnits här i 2 år. Och det finns ju mycket som talar för att de kommer växa över tid. Och frågan är ju hur marknadsplatser kommer förändra, vad man säger, handeln online. Och de kommer konsolideras. Vi har ju AI. Hur den formen av köpupplevelse kommer ha ett annat ansikte. Det kanske är så att jag menar, om 2 generationer så tycker man att det sättet vi handlar på online idag, det är lite som att prata om iPod med mina barn. Det betyder ingenting för dem. Så att det finns ju mycket framåt.
Samir, låt oss kolla närmare på er affär utifrån de mönster du ser där ute. Och först bara, liksom en neobank är ni, vad betyder det?
Ja, men vi har ett EMI, Electric Money Institute. Och det är egentligen en EU-licens som då också utfärdas av Finansinspektionen, och det innebär att man får utfärda e-pengar eller e-money. Men det är en stor skillnad mellan oss och en bank är att vi inte får ta våra kunders deponerade pengar och låna ut dem. Så alla pengar vi lånar ut kommer antingen från oss själva eller från en kreditfacilitet som vi har tillsammans med en stor fond eller liknande.
Så du kan ta någon sån här hävstång där man liksom, nu ska vi sätta sprätt på de här pengarna? Och...
Nej, så det som en vanlig bank gör är att de tar in pengar och sen lånar de ut dem. Och vi tar in pengar, men de är särskilda från våra medel. Vi har ingen tillgång till deras pengar, vi kan inte röra dem. Men det gör ju också då att kunden kan inte tjäna pengar på räntan. För det är ju utgångsläget då att om du lånar in pengar får du ju någonting tillbaka. Det har inte alltid varit så att man har känt det kanske fickan, men det är ju ändå affärsidén, samtidigt som då banken tjänar pengar på att låna ut. Så det var neobank är, och det är väl egentligen definitionen, är väl en bankliknande verksamhet, och där har man ju olika jurisdiktioner skapat olika licenser som har varit någon blandning mellan vanlig verksamhet upp till bank, och det ser ganska olika ut i världen generellt sett.
Och ni är ju stora utanför Sverige. Det är till och med så att ni startade i London för att det var mycket enklare eller smartare att starta i London.
Mm, så vi startade under pandemin och då kändes det ju som att the world is your oyster. I och med att man inte hade något fysiskt möte ändå i den bemärkelsen. Och det vi gjorde var att när jag och Anders, min medgrundare, började diskutera våra problem, vår frustration som vi hade delvis i mitt tidigare liv, men också Anders i hans frus framförallt e-handel och hans frus systers e-handel, var just att diskutera vilka produkter behöver vi och hur ska vi kunna lansera dem. Och då började det väldigt mycket delvis kring automatisering av vissa tunga manuella finansiella administrationsprocesser. Och sen väldigt mycket kring just att kunna leverera, ja, men basal, men ändå customized bank, företagsbanks funktionalitet. Och just i den biten så såg vi tidigt när vi gick ut och skulle se olika både partnerbanker och leverantörer till den formen av funktionalitet. Och ett enkelt exempel är ju korten. Bara att hur levererar man en kortprodukt på bästa sätt? Och hur har man rätt valutor? Hur har man det som är en card processor? Hur får man rätt BIN sponsor? Det är den som står bakom kortet rent legalt. Etc. Och då är det så att leverantörer samlas oftast kring de stora valutorna. Så i USA finns det mycket leverantörer på grund av USD, euro, pund. Och de stora finansiellt centrerna. Och då är ju London det största. Så vi insåg ganska snabbt att det var mycket lättare, gick mycket snabbare. Och det ska jag vilja verkligen poängtera, alltså snabbheten, att starta i England än att starta i Sverige. Och jag tror att om man ska vara krass, vi lyckades ju bygga en första iteration av vår banklösning på ett halvår. Om vi hade försökt göra det i Sverige tror jag det tagit minst 2 år innan vi hade kommit ut till marknad. Och jag är av övertygelsen att du vill komma så snabbt som möjligt till kund, för att då får du ju den bästa feedbacken. Jag menar, när vi lanserade vår första produkt, den var ju inte bra. Jag menar, den var extremt avskalad, massa saker fungerade inte. Men första månaden hade vi 24 kunder. Och de uppskattade ju vår vision, de uppskattade att vi, ja, men var så snabbrörliga, och att jag satt med dem och lyssnade på dem och sa det här kommer vi leverera nu. Och det krävde ju då att bakom oss i vår infrastruktur att vi hade möjligheten ändå att göra det här så snabbt och så anpassningsbart.
Och med er bas i London så har ni också liksom en verksamhet, så att ni finns på fler marknader utöver Norden, London, hela Europa, eller vart finns?
Precis, vi har ju licens i hela EEA. Så egentligen ja, men även Norge, Schweiz etc. och EU då såklart. Och sen i UK. Jag brukar säga att vi har verksamhet i Europa och England. Men det gillar inte engelsmännen så mycket att höra. Men, och vår största marknad och flest kunder har vi inte i London men i England. Och många är koncentrerade just i London-området så att säga.
Har Brexit varit besvärligt för er eller spelar det ingen roll?
Ja, det har ju varit jättejobbigt för oss, för det innebär ju att vi måste ha en annan licens i England, vi måste ha en annan form av operationell setup, och våra kunder har ju väldigt svårt, för ofta behöver de ha flera entiteter, alltså en i England specifikt, och sen är det ju svårt för att vi, jag menar, som rörelse måste ju förhålla oss då till att det är en separat egentligen marknad, vad allt det innebär. Och det sker ju förändringar, så när vi startade i juni så var ju allting lika egentligen. Och nu går ju man åt två olika håll. Så att det är absolut ingenting som gynnar oss som företag. Och jag tror inte heller det gynnar e-handlare i Europa. Men såklart, de som röstade för Brexit såg ju andra fördelar.
Mm. Och e-handeln i Storbritannien, hur mår den efter Brexit?
Jag tror generellt, vare sig man tror att det beror på Brexit eller av andra anledningar, så skulle jag säga att de har varit väldigt utmanande. Det är väldigt många bolag som har det väldigt svårt. Jag tror ekonomin i England är under hård press. Jag tror att det kommer ta relativt lång tid innan det ser positivt ut i England. Det finns stora klyftor. Många människor har väldigt lite. Och sen uppenbarligen har de haft stora politiska problem som också såklart minskar tillförlitligheten och människors tro och köpkraft, eller vilja i alla fall att köpa. Så jag skulle ju definitivt säga att Norden framförallt är jag mest optimistisk kring.
Även om du tittar på större delen av Europa också?
Absolut.
Men vad är det som får dig att säga det då?
Nej, men jag tror att vi i Sverige då kanske framförallt, men även resten av Norden, har ju en enorm anpassningsförmåga som jag tror människor inte förstår. Jag vet inte om det bara är bra i alla fall, men vi har väl lätt för att acceptera omständigheterna, ta på oss smärtan snabbt och sedan gå vidare. Man kan ju diskutera hur det kommer sig att det är på det viset. Men min upplevelse är ju att ibland när man pratar om Sverige så får man det framstå som att ja, men nu ser det dåligt ut med tillväxten i Sverige. Min bedömning är att det kommer från att vi faktiskt agerar här och nu. Vi väntar inte, vi försöker inte skyla över det. Sen tror jag det finns mycket annat man kan göra. Och både alltså på en samhällsnivå, men vi gör ändå mycket mer än de allra flesta. Och jag tror att den delen är väldigt avgörande. Sen är det också så att, men om du är företag i Sverige, så upplever jag också att det finns en helt annan kollektiv vilja att överleva. Motsättningar mellan både arbetstagare och arbetsgivare skulle jag hävda är högre i andra delar av Europa, där det blir väldigt svårt att förändra ett bolag i grunden.
Men vad betyder det här för svensk e-handel? Om jag är e-handlare i Storbritannien, så kanske det här betyder att jag börjar sikta på Norden, för att där man verkar konsumenten må bra. Eller är det tvärtom, att nordiska e-handelsföretag mår bra och börjar passa på att se utanför gränserna? Och vilket håll går liksom?
Ja, men nog både och. Jag tror att nordiska bolag kommer att ta större marknadsandelar i resten av Europa, och det ser vi ju i vissa fall också. Men ni kan ju se bara Revolution Race i Tyskland och hur deras resa har gått där. Men sen tror jag att Europa, eller Nordeuropa och framförallt Norden som marknad, kommer ju bli mer attraktiv. Men vi vet ju också om att det finns andra svårigheter med att gå in. Och sen är det också marknadsstorleken. Att, klart att om du kommer från England, det är kanske inte det mest naturliga att fokusera på Sverige. Utan din målsättning kanske är då att gå till en annan marknad som upplevs som starkare. Men det är definitivt svårt. Det finns ingen enkel lösning så att säga för många av de här bolagen. Vi ser ju många väldigt vackra och hypade brands och bolag i England som har det extremt tufft finansiellt.
Om vi tittar framåt nu, vi ser att e-handeln försöker ställa om från tillväxt till lönsamhet. I detta kan man behöva er hjälp för att få kapital till lageruppbyggnad eller vad det nu är för strategi man behöver. Och vilka väljer du då ut att ge pengar till? Men vi kommer till den frågan. Kan du först svara på Footway? Har ni kommunicerat nyligen att ni gick in i? Då tänker man utifrån så här, men de har haft jättetufft. Vad ska du in där och göra?
Nej, men vi har en väldigt positiv bild av Footway. Daniel Louise som leder är väldigt starka entreprenörer, och de har en väldigt stark plan framåt, och det som har skett är ju att det har varit en kapitalresning, det har skett en överenskommelse, en akkord då inom rekonstruktionen, och sedan har vi gått in med finansiering, och vi tror att de bitarna tillsammans, de tre egentligen olika byggstenarna tillsammans med planen för hur man ska förbättra lönsamhetsskala, gå vidare, kommer leda till väldigt goda resultat. Men verkligheten är ju så att alla bitarna behövs. Och det är oftast det som är det svåra. Vem är det som går först?
Men och vem är, om när du går in där, då hänger också liksom investerarna på, eller är det tvärtom, eller det går samtidigt?
Så det ser väldigt olika ut i olika fall. Absolut är det så i många fall att vi diskuterar med en kund samtidigt som de reser pengar. Och då är oftast så att vår finansiering är avhängig att de reser en viss summa pengar. Och oftast är det också så motsvarande att den här finansieringen är avhängig att de kommer få ett lån av oss. Så att det går mycket hand i hand, och ibland ger vi referenser till investerare, talar med styrelser. Nu på senare tid så klart att det har ju varit, tror jag, mer presentationer för oss mot andra vägen runt så att säga.
Men det är väldigt roligt att höra, för min fördom i alla fall om storbanken är att då hade det inte blivit några nya pengar, utan då hade det hade resulterat i en konkurs typ.
Absolut, jag tror att men till storbankernas försvar, vilket jag inte ofta går ut, så tror jag att det handlar mer om att deras produkter är inte byggda för det, och de inte heller behöver det, för de tjänar pengar på massa andra saker. Sen kan man tycka rätt eller fel om det, eller om de tjänar för mycket pengar eller för lite, men jag tror att vår produkt är ju byggd för just den här formen av situation, och där vi ser på den affären som en väldigt långsiktig affärsrelation, men också kommer från det faktum att vi vill ju växa. Och jag tror att om man har väldigt många kunder redan, som många storbanker, så kanske man inte har samma incitament att ta nya kunder och därmed ta på sig mer risk.
Nu, och du var inne på Footway, vi släpper det. Om du går vidare i så här, vad kräver du från dem du går in i? Liksom, och alltså för att så här, avslutningsvis komma in i på, vad ser du för styrkor? Liksom, hur väljer du ut de e-handlare du tror på?
Men såklart, de enkla kunderna är ju de som det går bra för. Och som är på rätt väg, som har bra lönsamhet, som växer och som vill använda oss för att de vill ha en bättre produkt än vad de har idag. Det är ju ganska enkelt. Många gånger när vi finansierar så är det ju så att vi har en så kallad A-rating på kunderna. Vi har ju en riskprofil i vår portfölj där vi inte kan ha mer ett antal B, C, D-klassade bolag generellt sett. Så en väldigt stor majoritet är ju bra bolag som går åt rätt håll. Där det är situationer där de inte har lika stark finansiell ställning så kommer ju frågan ner till okej, men vad har de gjort för att förändra det? Hur trovärdig är den här planen? Och hur hårda är de mot sig själva? Om vi ska låna ut 30 miljoner till dem, eller 50, har de gjort det jobbet på sin sida för att faktiskt har rätten och möjligheten att få låna de pengarna. För jag menar, för vår del är det ju mycket värre att förlora 20, 30, 40 miljoner än att tjäna lite pengar högst on top of that. Så att det som händer ofta är ju, vi går igenom, okej, hur ser kostnadsbasen ut? Hur ser likviditetsprognoserna ut? Vad är vad vi kallar de positiva tecknena? Vad är de stora red flagsen? Och sedan så egentligen, det vi verkligen vill förstå oss på är ju okej, utifrån vår analys, vad är det de själva ser? Har de sett de här sakerna? Arbetar de på dem? Och vad tror de det kommer leda till? Och det kan ju börja med organisationen. Det kan börja med vilka produkter säljer, vilka de tjänar pengar på. Varför lägger de pengar på den här marknaden? De kanske säljer i 7 marknader, men 2 av dem går väldigt dåligt. Varför investera mer pengar i de marknaderna istället för att fokusera på de marknaderna där man har en bra lönsamhet, bra potential? Lager. Hur får man det bundna kapitalet att sluta vara bundet? Och hur kan man höja lageromsättningen? Jag menar, många så är det ju, blir det väldigt konstigt för man börjar i fel ände. Om du har en produkt som du inte säljer, då bör du marknadsföra den mer med en rabatt. Istället för att fokusera på de produkterna som faktiskt säljer väldigt mycket. Och jag menar, motsvarande sätt, om vi lånar ut pengar för lager, då vill vi ju hellre att du ska låna pengar till produkter med hög lönsamhet som vi vet om att du kommer sälja av. Och du kanske har mer efterfrågan än du kan leverera till idag än sälja till produkter som inte leder till det. Hur ser du när det gäller cross-selling? Har du rätt bredd i produktportföljen? Om det är så att du idag till exempel har en väldigt hög, vi säger, GM-etta och du ser att logistikkostnaden är ett problem. Men om du hade sålt dubbla value alltså per order och du hade kunnat få mycket bättre då, kan jag kalla det för fixed cost per paket. Hade det hjälpt väldigt mycket? Okej, är det någonting du jobbar med nu? Eller kanske du jobbar med att ändra dina logistikkostnader? Så alla de här sakerna går vi igenom med kunden och diskuterar, vad är det här en trovärdig plan? Ofta landar det ju i, men om den är trovärdig den här planen och du övertygar oss, övertygar du dina egna investerare, övertygar du andra externa investerare om att gå in med equity? Okej, och det blir ju oftast en blandning då av att man måste lyckas få med sig olika grupper. Och om alla kommer samman som det händer, då så kan det bli väldigt bra.
Man inser att när du bjuder på den här kunskapen så är en anledning till att gå till en investerare är att jag får del av dens pengar men också dens kunskap. Men här får jag ju din kunskap också. Kan du liksom slå ut investerarna?
Det hoppas jag inte. Vi behöver dem och vi behöver ju de som vill ge in pengar i bolaget så själva kapitalbasen är stark. Det är ju väldigt osunt att bara ha finansiering via lån så att säga. Sen är ju vår målsättning såklart att kunna bidra med väldigt mycket kunskap. Speciellt när det gäller den finansiella delen. Och framförallt så vill vi ju minska deras finansiella kostnader. Vi vill ju att våra kunder ska känna att de behöver betala mindre för att få rätt finansiella verktyg. För att få mindre och spara tid på att kunna faktiskt bygga bolag istället för att lägga på finansiell administration. Och samtidigt då få finansiering som passar dem. Som tar rätt säkerhet. istället för att få en finansiering som är generell och bygger på en generell riskanalys där man kanske tänker att all form av onlinehandel är hög risk bara för att det inte är en butik där du ser den andra personen. Eller vad nu kan man.
Men hur tidiga skeden kan du tänka dig att gå in i?
Alltså vi gör ibland undantag om det är någonting som vi tror på väldigt mycket eller vi har en relation till kunden så att säga. Men vi kan gå in ganska tidigt. Men generellt sett brukar vi säga att vi fokuserar på kunder som har minst 2 miljoner euro i omsättning upp till men egentligen flera miljarder som ett antal våra kunder har. Anledningen till det är ganska enkel, att kostnaden av att ta in en ny kund är väldigt hög på grund av penningtvättsregler, vi måste göra massa kontroller etc. Så det finns, om man då pratar om vår marginal, så blir den väldigt låg på små kunder om inte de är extremt self-served. Och jag tror inte att vi är där än. Och sen är verkligheten så att vår produkt är anpassad efter hög volym, mycket transaktioner, mycket bokföring. Och klart att om du är jätteliten så kanske du klarar det väldigt bra med din gamla bank eller Revolut eller något liknande.
Nu, om vi tvingar dig väl startat e-handelsföretag nu, vilken bransch, produkt, affärsmodell skulle du ha?
Jag hade nog sålt palestinsk mat online.
Grymt.
Produkter som jag inte hade fått här hemma. Eller keramik faktiskt. Jag har mycket palestinsk keramik hemma. Jag tycker det är väldigt fint.
Ja, det låter ju som en väldigt bra idé. Vi har ju pratat mycket om de enskilda bolagen som har det tufft. Du tror att vi kommer få en starkare svensk e-handel när man har fattat alla de här tuffa besluten som man gör nu och som inte minst ni där ni inne tvingar bolagen att göra. Och då undrar jag, kommer e-handelns tillväxt då fortsätta upp och ta andelar av butikshandeln?
Men det tror jag absolut.
Och hur stor, vad landar vi? Vad ligger vi på idag? 20-25% e-handelsandel?
Ja, jag skulle, utan att vilja spekulera för mycket, så tror jag vi kommer landa upp mellan 35-40% e-handel totalt 2030.
Mycket omstrukturering kvar för köpcentrumägare. När var du senast i ett köpcentrum?
Jag var på Frölunda Torg med mina barn för ett halvår sedan kanske.
För att visa upp dem att det här, så här ser gammal handel ut.
Det var så här, jag berättade för dem att deras då farmor tog med mig och handlade på sådana här platser.
Vad roligt.
Och de förstod ingenting.
Nej, de tyckte att det var ganska kul att springa runt. Och sen åt vi, tror jag, vi åt någon form av falafel där, väldigt god. Men de var nog mer intresserade av Frölunda badet som låg bredvid. Nu är det stängt för renovering om jag minns rätt, men...
Men det är väl den väg som köpcentrumen går, alltså mot
bli badhus.
Restaurang och upplevelse liksom.
Ja, nej men så är det ju, alltså, och såklart, det tror jag kan vara väldigt positivt. Mat, upplevelse, förenar.
Samir El-Sabini, vd och medgrundare på Juni. Fantastiskt stort tack att du var med i Detaljhandelspodden.
Tack så mycket.
En väldigt tuff men ljus bild får man ju säga att du ger av e-handelssverige. Och Emma Hernell, vd på HUI, tack så jättemycket för hjälpen. Väldigt roligt att ha dig här. Du kommer tillbaka snart igen.
Tack för att jag fick komma.
Och ni som lyssnar, vi hörs snart igen. Workshop och Next Gen Retail Hub, tack återigen för era fina lokaler. Vi ses snart igen. Hej då!